Vad roligt det är att få se er. Jag måste säga att idag när jag vaknade tänkte jag, nu är det lång helg och fint väder på en söndag. Undrar om det kommer någon till kyrkan. Och så får jag stå här och titta ut på alla er. Jag måste bara säga att det gör mig väldigt, väldigt glad. Vad kul att ni är här idag. Låt oss be och lägga den här predikan i Guds händer. Herre, tack att vi får komma tillsammans. Vi får fira gudstjänst, Herre. Vi är inte här för någon annan. Vi är här för dig, Herre. Vi är här för att vi älskar dig, Herre. Och vi är här för att vi älskar ditt ord, Herre. Nu ber vi att du skulle tala till oss genom ordet, Herre. Ber att de ord som bara kommer ifrån mig själv, Herre, att de skulle få glömmas bort. Men att det som är ifrån dig, Herre, att det skulle få fäste i våra hjärtan, Herre. Och att det skulle få bära frukt. I Jesu namn. Amen. Vi är ju mitt inne i ett tema som vi kallar för Exodus. Du kan sänka mig lite kanske, jag hör mig själv väldigt mycket i micken här. Vi är inne i ett tema som vi kallar för Exodus. Exodus, det är den engelska titeln på andra Mosebok och det betyder uttåg. Det här är ju berättelsen om hur Gud befriar Israel ifrån slaveriet i Egypten. Det är berättelsen om hur Gud formar pelare i tron. Vi har pratat om att forna Egypten var ett plattformsamhälle där några få personer levde extremt pompöst medan väldigt många inte hade det så bra och väldigt många var slavar. Vi har också talat om att vi idag på ett sätt lever i ett plattformsamhälle. Vi har alla de här stora plattformarna som redan är ganska integrerade i våran vardag. Vi har Airbnb, vi har Bolt, vi har Foodora, vi har Corsia, vi har ChatGPT som redan liksom påverkar våra liv, vare sig vi vet det eller inte. Men de påverkar vår ekonomi, de påverkar hur vi transporterar oss, de påverkar sjukvårdssystemet. Och de här apparna, de här stora plattformarna, de är supersmidiga, men de formar också ett väldigt ojämnt samhälle. Det blir väldigt branta hierarkier. Det blir också ett liksom, problem för demokrati när enskilda personer eller företag kan liksom, gå in och styra demokratiska val. Det är ett problem för lagstiftningen eftersom en del av våran liksom, personliga persondata hamnar hos diktaturer till exempel. Så att det finns en del utmaningar med det här. En viktig aspekt av detta är att vi också allihopa på ett eller annat sätt lever på en plattform. Alltså jaget och hur vi ser på oss själva, det är upphöjt, upplyft på en plattform idag. Och det finns egentligen ingenting som liksom trumferar över den egna personliga upplevelsen. Jaget är upphöjt. Vi är untouchable på ett sätt emot kritik och mot andra och vi liksom, det är den inre upplevelsen som triumferar, som vinner. Och det här gör oss på ett sätt obegränsade. Och det kan vara skönt att känna att man är obegränsad. Men jag tror också att det här gör oss ganska ängsliga. För vi behöver hela tiden uppfinna oss själva. Det gör oss ganska ensamma. Eftersom de enda vi relaterar till är oss själva. Och det gör oss deprimerade eftersom vi känner att vi själva bär hela världens ansvar. I veckan så fick jag lyssna till en tysk filosofiprofessor som uttryckte det så här, att den moderna världen har försökt att plocka bort religion, men den moderna världen har gjort jaget till en gudom. Det är jaget som är upphöjt, upplyft i vår kultur. För er som lyssnade på Eurovision igår så tycker jag att Finlands bidrag liksom beskrev det här ganska väl. Nu kommer jag inte riktigt ihåg texten, men no rules, inga regler. Det är så jag vill leva. Jag bryr mig inte om rätt eller fel. Inga regler. Och man kan liksom tycker att den där texten är lite komisk, men jag tänker att den är ganska signifikativ för våran tid. Och jag tror att ett samhälle som liksom tappar bort Gud kommer i slutändan också tappa bort människan. Samhället som tappar bort Gud kommer att tappa bort människan. Och jag tycker att man kan se detta, att det kommer mer och mer sånt här, mer frågeställningar om ett människoliv. Är det verkligen värt mer än till exempel ett djurliv? Eller barnafödande, är inte det liksom det största klimathotet vi har? Är inte det ett problem? Eller de här apparna som vi använder. Vi vet ju att det här liksom, det är ju inte bra för väldigt många människor. Man blir utnyttjad i de här stora systemen. Men vi distanserar sig från det. Det blir ett vi och dem. Så ett samhälle som tappar bort Gud kommer i slutändan också tappa bort människan. Ta med den tanken med dig när vi ska nu gå in i dagens text som är ifrån Andra Mosebok kapitel 19. Vi har följt Israels folk ut ur Egypten. Och nu är de vid Sinai berg och de ska möta sin befriare och räddare och sin Gud. Och jag tänker att deras liksom hittande av Gud faktiskt kan ha väldigt många bra grejer med sig för oss. Så lyssna noga till den här texten. Jag läser från Andra Mosebok kapitel 19. 13 verser. Vid tredje nymånen efter det att israeliterna hade lämnat Egypten, just då på den dagen kom de till Sinaiöknen. De bröt upp från Refidim och när de hade kommit till Sinaiöknen såg de läger där. Israel såg läger framför berget. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och fördelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar. Då sa det Herren till Mose, jag ska komma till dig i ett tätt moln så att folket kan höra när jag talar med dig. Sedan kommer de alltid att lita på dig. När Mose hade talat om för Herren vad folket hade sagt, sade Herren till honom, gå till folket och se till att de renar sig idag och imorgon. Låt dem tvätta sina kläder och göra sig beredda för i övermorgon. Till övermorgon ska Herren stiga ner på Sinaiberget i hela folkets åsyn. Du ska dra en gräns runt omkring berget och varna folket för att gå upp på berget eller komma för nära dess fot. Den som rör vid berget ska straffas med döden. Men ingen hand får vidröra honom. Han ska stenas eller skjutas. Ingen sådan får leva, vare sig det är ett djur eller en människa. När vädershornet ljuder ska de gå upp på berget. Man får ju nästan känslan av att man läser någonting från Sagan om ringen när man läser den här texten. Men den är väldigt intressant. För när folket kommer ut, när de ska liksom möta sin befriare, så får de inte komma nära, utan de behöver hålla sig på avstånd. Och det är klart, det är inte vem som helst som de möter. Det är universums skapare. Det är han som säger hela jorden är min. Den här texten har ju ganska mycket av Guds fruktan över sig, eller hur? Guds fruktan. Det är inte en gullig gubbe på ett moln som de möter. Det är inte en himmelsk terapeut som är redo att lyssna på alla deras känslor. Utan det är en helig Gud de möter i Sinai. Och därför behöver de sätta upp en gräns och inte komma allt för nära. Så det här har ju ganska mycket gudsfruktan i sig. Jag tycker att det finns en ganska bra vers lite senare som liksom förklarar det här stycket också. Och det är ju när det är dags för folket att gå upp på berget igen. Då vill de inte det. Då är de rädda. De är livrädda. Och så säger Mose så här. Var inte rädda. Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit. Och för att ni alltid ska frukta honom och inte synda. Så här finns en liksom viktig distinktion, tänker jag. Här säger Mose också, var inte rädda. Först ska de ju frukta Gud, men det finns en anledning. De ska frukta Gud för att de inte ska synda. Så det här tänker jag är viktigt att ta med sig. Ja, men Gud söker närkontakt med dig och mig. Han vill komma nära, det vill han med folket också. Men det är viktigt att vi förstår vem han är. Det är jätteviktigt. Jesus, han gör en koppling, kan man säga, mellan gudsfruktan och människofruktan när han talar om gudsfruktan i Nya testamentet. Då säger han ju att frukta inte de som bara kan döda till kroppen, utan frukta honom som både kan döda och kasta i Gehenna. Det vill säga, ha ingen människofruktan, men frukta Gud. Och skulle ni läsa de här små verserna i Lukas kapitel 12, så ser ni att direkt efter kommer, så säger han också, frukta inte, eller var inte rädd, för ni är så mycket mer värda än några sparvar. Det vill säga, det finns ett frukta och det finns ett var inte rädd. Med lite andra ord, frukta Gud, men också ingenting annat och ingen annan. Är ni med på den? Frukta Gud, men frukta inget annat. När vi fruktar Gud så behöver vi inte heller frukta någonting annat. Och jag tänker att det är en reality check. Guds fruktan är framför allt en kallelse tillbaka till verkligheten. Vi lever i en väldigt, väldigt speciell tid, som jag var inne på innan, där jaget är upphöjt. Där jaget är untouchable. Vi behöver bli kallade tillbaka till verkligheten. Därför är Guds fruktan så viktigt. Vi behöver veta vem Gud är. Och när vi vet vem Gud är, ja, men då behöver vi inte vara rädda för något annat. Vi behöver inte vara rädda för någon annan. Och jag tror att det finns en del här inne som behöver lämna av sig en del av människofruktan. Jag har tänkt på det när jag har förberett mig för den här gudstjänsten, att vi har en del människofruktan ibland oss. Och jag räknar in mig själv i detta. För jag vet att jag kämpar med detta också. Fruktan för vad andra människor ska tycka och tänka. Och jag tänker att när vi får möta Gud, när vi får göra upplevelser med honom, då kan den här människofruktan också få rinna av oss. Jag har känt de senaste veckorna har jag känt att Gud drar i mig. De drar i mitt hjärta, kallar mig ut på djupare vatten. Att jag känner mig uppmanad att våga ta några kliv ut. Våga lite mer. Att släppa taget om en del människofruktan. Kanske finns du här som också känner att det där är till mig. Jag behöver släppa en del av människofruktan. Då tror jag att det är till dig den här förmiddagen. Det andra jag vill skicka med er från den här texten, det har att göra med att Gud säger att han ska bära folket på örnvingar. Vi läser ifrån vers 5-4, så står det så här. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Jag vet inte om folket själva liksom har den här upplevelsen. Jag tror att det var en ganska jobbig upplevelse att behöva kampa i öknen. Hur många här har någon gång kampat i en öken? Jag ser en hand där uppe. Två. Ja, det är bra. Det är några som har den här erfarenheten. Jag har inte den erfarenheten egentligen. Jag har en erfarenhet som är i närheten. Och det var att jag var med på en resa för ungdomspastorer för massa år sedan. Jag var 22 eller 23 år. Och då skulle vi flyga helikopter ut till ett onått folk och ha storytelling för de här. Så vi var två nätter i vad man skulle kunna säga en öken i Etiopien. Och det var otroligt varmt och man hade sand överallt. Det var inte en bekväm upplevelse. Det var inte all inclusive resan riktigt, utan det var ganska påfrestande. Och jag tänker att det är precis det som folket har fått uppleva. De har inte varit jättelänge i öknen, men de har önskat sig tillbaka till Egypten, till Egyptien redan. De har önskat sig döden framför det de har fått uppleva på den här resan hittills. Så att den är ju det är en obekväm resa de är på. Det är inte en all inclusive resa. Det är något annat. Det är ganska jobbigt. Men när Gud sätter ord på den här resan, då säger han: jag har burit er på örnvingar. Ni har fått uppleva mitt beskydd. Och han har beskyddat dem. Han har gett dem vatten ur en klippa. Han har gett dem manna från himlen. Han har tagit dem genom Röda havet. Han har räddat dem från fienden. Han har varit där med sina örnvingar. Och jag tänker att det är så sant för oss också. Det är obekvämt att ta sig utanför den här bekvämlighetszonen. Men det är också då som vi får uppleva Guds beskydd. Och min bön och min förhoppning inför den här tiden som vi står i som församling är att vi också ska få uppleva Guds beskydd och att Gud bär oss på örnvingar. Kommer den här tiden när vi ska byta gudstjänstlokal och gudstjänsttid vara bekväm? Nej, det kommer den inte vara. Det kommer vara en massa annat rodd som vi behöver stå i och hjälpas åt. Vi behöver vara många som hjälper till. Kommer det vara bekvämt? Nej. Kommer det göra någonting med oss? Ja, det ska vi ha ögonen på. Vad kommer det här att göra med oss? Vi har ju talat hur många gånger, jag har talat hur många gånger om att vi ska utanför de här fyra väggarna. Nu är vi där. Nu ska vi utanför de här väggarna. Tänk vad Gud vill göra den här tiden. Jag försöker hålla min blick på det. Vad är det Gud vill göra i den här tiden? Det kommer inte vara bekvämt. Men jag tror att Gud vill göra någonting med oss den här tiden. Fundera på om Gud har nya uppgifter, nya utmaningar för dig. Om han kallar dig till att ta nya steg i tron den här tiden som ligger framför. Okej, det sista som jag vill också vill lyfta ifrån den här texten har en del med lydnad och att folket går igenom någon slags reningsprocess. Det står så här i vers 5: om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, i vissa andra översättningar står det, om ni lyssnar på mig och lyder mig så ska jag vara med er och ni ska få den här kallelsen. Lite senare i texten så står det också att de ska förbereda sig, de ska gå igenom någon slags reningsprocess innan de ska möta Gud i öknen. Och jag tänker så här, att det som sker här har egentligen inte med deras räddning att göra. Folket är redan räddade. Räddningen är helt och hållet, det är Guds initiativ. Det är Gud som har tagit dem ut ur Egypten, det är Gud som har räddat dem. Men den här lydnaden, den här reningsprocessen har med deras höga kallelse att göra. De är kallade att vara ett heligt folk, ett folk av präster. Och den här heligheten, den här önskan ifrån Gud att leva värdigt vår kallelse, den finns också i Nya Testamentet. Jag ska läsa två ställen bara för att du ska ha med dig dem också. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Efesierbrevet 4:1. Andra Thessalonikerbrevet 1:11. Därför ber vi alltid för er att vår Gud ska finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling gjord i tro och med hans kraft. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så räcker det på ett sätt. Den kristna tron är en gåva. Guds försoningsoffer, Jesu död på korset, räcker. Hans blod täcker våran synd. Det är de goda nyheterna, eller hur? Men vi är också kallade att leva värdiga våran kallelse. Och det är någon slags reningsprocess. Och jag tänker att egentligen borde alla våra gudstjänster vara någon slags reningsbad. Vi kommer hit lite lortiga från veckan. Det finns en del saker som vi behöver lämna ifrån oss. Några saker vi behöver ta emot. Och sen är vi redo för en ny vecka. Och jag tänker att i förbönen som vi nu ska gå in i, så kanske det finns en del saker som du behöver lämna. Jag tror att en del behöver lämna ifrån sig människofruktan den här gudstjänsten. Och några behöver lämna ifrån sig den här bekvämlighetszonen. Några behöver få förlåtelse för oförlåten synd. Och så finns det saker vi behöver vinna. Jag tror att vi behöver vinna gudsfruktan. Jag tror att Gud kallar oss tillbaka till verkligheten där Gud är verklig för oss också. Gud har någonting att säga till våra liv. Jag tror att Gud vill leda oss, att vi ska få en ny tillit, tro på honom, att vi ska få upplevelsen av att han också bär oss på örnavingar. Vi ber. Herre, tack för att du vill tala till oss idag, Herre. Tack att den här stunden som vi har kvar nu kan få vara någon slags reningsprocess där vi får lämna en del slagg, saker som vi har burit med oss här kanske under lång tid, Herre. Jesus, jag ber att människofruktan skulle få rinna av oss, Herre. Att vi skulle få ett nytt grepp om verkligheten, Herre. En ny blick på dig, Herre. Tack Jesus att du är en god Gud. Du vill oss väl, du vill att vi ska komma nära, Herre. Hjälp oss att förstå vem du är, Herre. Jesus Kristus, hjälp oss, Herre, att ta de där stegen utanför vår egen bekvämlighet när du kallar oss, Herre. Hjälp oss att göra det i tro, Herre. Gör oss frimodiga, Herre, när vi möter människor, Herre. Gör oss frimodiga att berätta om ditt rike, Herre. Gör oss frimodiga, Herre, att visa på vem du är i ord och handling, Herre. Jesus Kristus. Och tack, Herre, att vi får lämna en del saker vid ditt kors den här söndagen, Herre. Jesus, ber, Herre, att vi skulle få ta emot ny kraft ifrån din heliga ande, Herre. Vi ska få gå härifrån, fyllda, Herre, av dig, Jesus. Ingen av oss är perfekt, ingen av oss är felfri, Herre. Men du har kallat oss, Herre, att leva värdigt våran kallelse i dig, Herre. Jesus Kristus, hjälp oss att inte ta för lätt på det, Herre. Utan att vandra den väg som du har satt för oss, Jesus. Vi lägger den här stunden i dina händer, Herre.